Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej Niklas!
Hej!
Vad roligt att du är med mig idag.
Verkligen.
I Life with Kids-podden.
Precis.
I detta, jag vet inte vad jag ska säga, sommarsverige kan vi ändå säga att det är, oavsett vilket väder man har där man befinner sig när man lyssnar.
Precis.
Här blåser det lite grann idag och är lite grått. Men jag tänker att imorgon kanske blir fint igen. Vi får väl se.
Det är ju liksom, vi har också sådär, jag bor ju i Blekinge och det är soligt, blåsigt, lite regn faktiskt, vilket är bra.
Ja, det är bra för naturen, bra för gräsmattan.
Vi behöver verkligen regn. Så man får väl se fördelarna med det.
Jag tycker att det ska bli så himla kul att få prata med dig idag, för vi ska ju ha det riktigt tipsavsnitt hur man kan svemestra i vårt vackra, vackra land.
Precis, det finns ju så oerhört mycket att göra.
För att jag tycker att det är nästan, ja, men jag tror att det är ändå en ganska stark trend att, om jag liksom ser på våra sociala kanaler, i vår Facebookgrupp Motherhood till exempel, att det är väldigt många som stannar ändå hemma i Sverige på semestern. Och jag har ju alltid varit av den åsikten att jag vill inte åka någon annanstans på sommaren, för att det är så fantastiskt att vara hemma när det är sommar och i Sverige. Men jag tycker att det har eskalerat. Det är inte så många som åker utomlands längre på sommarsemestern. Och då känns det här avsnittet ännu mer relevant att prata med dig, tycker jag.
Precis. Sverige är så fantastiskt, och det jag tycker är så härligt med Sverige är ju att man kan ju uppleva saker hemma utan att det kostar i princip någonting. Och det är ju också en resa. Jag tycker det handlar mycket om att man måste lyfta den här frågan liksom med sig själv på något sätt, att vad är resa och vad är ledighet och vad är semester liksom. Det behöver ju inte betyda att man åker långt bort till något man aldrig har sett innan, utan det kan ju vara någonting man åker till ett ställe som man älskar att återupptäcka. Liksom, och hela den här tillgången på fantastiska naturreservat som inte kostar ett öre, eller gå ut i stadsnära skogar eller allt det här, det kostar ju ingenting. Ofta kan man åka kollektivt dit och verkligen få en upplevelse som är helt unik i många fall.
Ja, och som småbarnsfamilj kanske man också ser det som ett sånt enormt steg att ta hela sin familj och åka jättelångt bort. Och det känns i alla fall, för jag kan mest utgå från mig själv i den här podden, men jag har ju 3 barn och kan tycka att så här, hela grejen med att resa långt bort, hela liksom projektet kring det är nästan jobbigare än en nöjet med att välkomna fram. Och då känns det ännu härligare att kunna semestra lite i närheten av där man bor. Men jag dök ju över din bok. Det var ju så jag kom i kontakt med dig. Jag fick ett mejl, ett reklammejl från en bokhandel som sa att det här är en skojbok. Och då tänkte jag, det där ser ut att vara en skojbok. Så då köpte jag den, och den heter Svemester, så reser du smart och hållbart i Sverige. Och sen kände jag att nej, men jag tror att det är fler som behöver ta del av Niklas klokskaper. Så då mejlade jag till dig. Och här sitter vi nu.
Och här sitter jag, ja. Precis, vad trevligt.
Ja, men kan inte du berätta lite om vem du är och hur den här boken kom till?
Ja, jag bor ju i södra Sverige, i Blekinge, och har under väldigt lång tid jobbat som resejournalist. Både faktiskt utomlands och hemma i Sverige. Jag har alltid skrivit väldigt mycket om Sverige. Jag har alltid gillat Sverige mycket. Gillat de här långa tågresorna uppåt norr och sådär. Men också att åka bil och upptäcka, kunna stanna var man vill. Och åker mycket bil, och gärna med mina barn, eftersom vi tycker om att se någonting och så bara stanna och springa ut och upptäcka. Sådär. Och sen så det är liksom den ena sidan av mig, att jag skriver väldigt mycket om resor. Och den andra sidan, den är att jag skriver mycket om odling och självhushåll. Alltså hur man kan då odla sin egen mat och hur man kan bli bättre på att ja, men du vet, äta bättre, ta vara på den, de grönsaker man odlar själv och liksom få ett det handlar väl lite om en vilja att klara sig själv. Jag gillar den känslan av att klara sig själv och kunna.
Du har ju skrivit, har inte du skrivit en bok om också hur man klarar sig i kris och sådär?
Jo, precis. Ja. Jag har skrivit en bok som heter Krishandboken. Som också, så att det är väl egentligen de tre stöttes, eller vad ska jag säga, de tre pelarna jag jobbar med. Det är liksom resa, krisberedskap och odling.
Gud, det där skulle jag också vilja göra en podd om. Men det får vi kanske ta i ett annat tillfälle. Det står på min sommarlista att vi ska göra oss en prepperlåda. Men jag tänker att ja, det får bli ett annat avsnitt, tror jag.
Ja, precis. Ja, men grejen är att mycket av det där går ju in i varandra. Och egentligen det enda som är dåligt med att ha två sådana spretiga intressen som jag då har, att odla och resa, det är ju att man måste ha någon som hjälper till att vattna.
Jag tänkte säga det, det blir ju jätteproblem om det blir... Om du är borta och vattningen. Ja,
ja, fast det finns ju de som kan vattna.
Ja, det är bra.
Ja. Så att jag är journalist och fotograf och skriver som sagt om det som jag älskar. Mm. Resa och odla och krisberedskap. Härligt. Det är jag.
Ja. Men hur gjorde du? För du har ju så mycket tips i den här boken. Du kände helt plötsligt att säga, men nu ska jag samla allt det här i en bok. Eller hur kom liksom idén till boken till?
Ja, men det är nog så att jag... Som jag sa så har jag ju rest väldigt mycket i Sverige och har ganska mycket upplevelser som jag vill berätta om för andra. Mm. Och resreportage är en sak, men det är ju liksom vissa delar och sådär som hela tiden återkommer i media som man skriver om. Och så finns det så mycket mer, och då tänkte jag att samtidigt som jag då märkte att det finns ett stort intresse för att uppleva Sverige, och det kommer ju som ett resultat av... Min bok är inte ett resultat av det, men det kom, att intresset för Sverige ökar beror ju mycket på att folk inte vill flyga.
Nej.
Man vill inte åka bort långt. Och för vissa handlar det om miljön och för andra handlar det om tid och pengar. Och sådär. Och att, Sverige är då nära och vi har väldigt mycket som finns på hemmaplan. Sen rent den där konkreta idén, den uppstod faktiskt när man tar Norrlandståget uppåt norr, alltså nattåget uppåt Norrland, så inser man att man som svensk familj faktiskt inte är en majoritet, utan man är snarare en minoritet. Det är en massa människor från andra delar av världen som ser Sverige som exotiskt.
Vi har inte fattat hur bra vi har alltså.
Nej, vi har inte det. Vi har inte förstått vad vi har, tror jag, och vi ser inte det exotiska i det som många andra då tycker är helt fantastiskt.
Mm.
Vinter, midnattssol, stora vidder, du vet, tystnad. I Europa och sådär, så är man ju, de här ljud- och ljusföroreningarna är ju ganska omfattande. Och så i Sverige så kan man då bara åka ut någonstans ganska stadsnära faktiskt.
Mm.
Och det är helt tyst. Kanske inte, det är verkligen inte så tyst så att man inte hör någonting, men det är tyst.
Mm.
Och det är ju jätteexotiskt.
Och det låter ju så sjukt när du säger det.
Ja, men om man tänker sådär, jag brukar jämt säga så att det är fler svenskar som har ridit på elefant i Thailand än vad det är svenskar som har varit ute och sett vilda rovdjur i Sverige.
Mm.
Vi har ju ändå en del arrangörer som arrangerar turer där man kan ut och titta på björn och man kan spåra varg. Och det finns vissa parker i Sverige där man kan se, inte rovdjur, men man kan se liksom vilda djur och åka runt på safari i Sverige. Det är så få som har gjort det.
Ja, men då blir man ju jättenyfiken. Vi måste börja nu.
Ja.
Nu hintar du om massa spännande saker som jag vill höra mer
om. Ja, precis.
Och vi funderar lite på hur vi skulle lägga upp det här, eftersom vi har ju lyssnare i hela landet och man kanske inte vill åka så långt. Men vi sa att vi försöker dela upp det i lite norr och syd och mitten, och kanske lite extra på Stockholm, som jag vet faktiskt att de flesta av våra lyssnare, eller väldigt många av våra lyssnare, finns i Stockholm. Ska vi börja norröver eller? Det låter nästan som att de här djuren och ljuset finns mycket i norr. Är det så?
Ja, alltså de här vad ska jag säga, safariupplevelserna är faktiskt mer i Mellansverige.
Mm.
Om man tänker att ut och skåda björn och sådär, det är mycket i Hälsingland och det är mycket mot Dalarna och Värmland. Så det är liksom, ja, det är ju söder, fast det är ändå tenderat, ja, till norra.
Vi tror att det är mellersta, men det är egentligen södra Sverige.
Ja, precis.
På tal om att vi inte varit så mycket i Norrland.
Kanske. Nej, och det där är ju en sån där, bara det att uppleva sitt land, det här med att de flesta norrlänningar har aldrig varit i söder och tvärtom, de flesta sörlänningar har liksom inte varit norr om Stockholm.
Mm.
Och det är också en sån där, idé eller som jag hoppas att fler människor ska upptäcka, liksom att shit, jag har bara varit i en tredjedel av mitt eget land, jag har inte varit mer, jag vill se mer.
Mm. Men vad gör vi då? Om vi vill semestra i norra Sverige med min lilla familj.
Ja, det finns ju massor att göra, men jag tycker att ett enkelt sätt om man då bor söderut, det är ju att ta tåget upp.
Mm.
Det är ett prisvärt, ett kul, ett spännande sätt, i synnerhet för barn att bo i liggvagnskupé. Och är man en liten familj kan man ju hyra då sovkupé som är lite mer lyxigt, och är man en större familj så kan man ju då bo upp till 6 personer i en och samma vagn, alltså liggvagn. Och det roliga är att även är man även färre då, så att man inte är 6 personer, så kan man betala till en liten summa och få bo i ha hela vagnen för sig själv, hela kupén för sig själv.
När du säger liten familj, hur många barn har man då?
Ja, det är ju upp till var och en, men jag tänker att man kan ju ha, är man 2 vuxna så kan man ju ha upp till 4 barn och bo i samma kupé.
Ja, men det gör vi ändå. Då har vi ändå täckt in ganska många familjer i det här landet, tror jag.
Precis, men har man då bara 1 eller 2 barn så kan man ju fortfarande då köpa en hel kupé och bo för sig själv. För det är kanske inte alltid jättetrevligt att dela kupé med någon annan. Eller så är det det. Det kanske är jättehäftigt.
Det beror lite på hur van man är kanske, tänker jag.
Ja, och vem det är man delar kupé med också.
Ja, det har du i och för sig också väldigt rätt i.
men rent skämt åsido så tycker jag att tåget är ett fantastiskt sätt att ta sig långa sträckor. Man somnar i en stad och vaknar i en annan. Det är liksom
som ett rullande hotellrum och så förflyttas man samtidigt.
Faktiskt. Och så kommer man fram till vad man nu då väljer att hoppa av. Och jag tycker att det finns massor av ställen att uppleva längs stambanan, så att säga. Men ett av mina favoriter är ju nästan så långt upp man kan komma i Sverige.
Mm.
Och det är ju Abisko och Björkliden. Och det är ju nästan uppe i riksgränsen. Det är 4 mil till riksgränsen.
Mm.
Så det är ganska långt norrut. Och där det finns ett sagolikt fjäll. Fantastiska vatten. Som i Abisko så går det ju en stor jock som heter Abisko jock, som är ett stort vattendrag, ett riktigt kraftpaket som forsar fram och som man kan titta på behörigt avstånd. Och det finns Torneträsk och det finns alla de här möjligheterna att på sommaren se midnattssol och på vintern se sin norrsken.
Mm.
I Abisko så kan man ta linbanan upp på Karlfjället och liksom slippa traska upp och kunna ta ut barnen, väldigt små barn på Karlfjället.
Mm. Hur små barn kan man ta med sig, tycker du, på en sån, den typen av resa?
Ja, alltså jag tycker ju att man har ju mindre barn på magen i en bärsele. Mm. Och jag har ju varit ute med våra barn, eller vi har varit ute med våra barn när de har bara varit någon månad gammal.
Mm.
Och det går ju alldeles utmärkt. Men man kan inte gå så långt. Men eftersom man då åker till Björkliden och Abisko, där det är så nära till Karlfjället, så kan man ju då ge sig ut på en enkel, lättsam tur. Man ska ju ha klart för sig att Karlfjället har ju sina risker, så att säga. Man ska inte ge sig ut på någon långvandring med så små barn, tycker inte jag.
Nej. Och sen hålla koll på väderleksrapporter också.
Precis, för vädret kan förändra sig väldigt snabbt och sådär. Men just runt Abisko, där det är ganska enkelt att ta sig upp och ner.
Mm.
Och man kan gå en liten smidig tur mellan Abisko och Björkliden och få del av den här fantastiska fjällvärlden på ett väldigt enkelt sätt. Och där även ganska små barn kan gå.
Alltså, jag borde göra. Mm.
Ja, men barn som är liksom 5-6 år klarar ju att gå ganska långt.
Ja, verkligen. Speciellt om de är på förskolan, tycker jag.
Ja, precis.
Sen kommer de hem, då orkar de ingenting. Det där tycker jag är väldigt märkligt. Sen bara, men era barn, de orkar gå hur långt som helst. De klagar aldrig. Bara, va? Mina barn? Ja.
Ja, precis. Men det tycker jag då är ett väldigt trevligt sätt att se liksom fjällvärlden.
Mm.
Och kunna bo på, man kan ju bo i stuga eller man kan bo i vandrarhem eller man kan bo på hotell faktiskt. Det finns alla de möjligheterna i både Abisko och Björkliden.
Mm.
Beroende på hur mycket pengar man har och hur mycket man vill spendera. Sådär. Men det finns liksom ett brett variant av boende.
Mm. Vad är det bästa boendet som du har bott på där uppe då? Har du något riktigt bra familjetips på vart man bor någonstans om man är där uppe?
Ja, alltså både turiststationen, alltså Svenska turistföreningen i Abisko och Björklidens hotellanläggning har ju stugor som liksom, ja, där man då bor, det gör man ju i stuga, man bor själv, och sen så har man då en vy, i Björkliden så har man en vy över Lapporten och i Abisko har man en vy över Torneträsk. Och det är ju exotiska platser båda två.
Ja, men verkligen.
Och ganska prisvärda, man bor ganska många i en sån stuga.
Mm.
Och det känns ju faktiskt exotiskt att göra på det sättet.
Ja.
Så jag tycker om den här destinationer där man kan välja liksom på olika sätt att bo. Man kan liksom lyxa till om man vill, eller så bor man lite enklare.
Ja, men det är också bra beroende på hur mycket liksom pengar man kan tänka sig att spendera. Vet du ungefär vad det kostar att ta tåget upp dit? Alltså om man säger att man åker då från, ja men vi ponerar, nu blir jag väldigt Stockholmsfokuserad inser jag, men om man åker från Stockholm, vad kostar det ungefär att åka upp och ner med tåg?
Ja, alltså det beror ju på lite. Jag vet faktiskt inte exakt vad det kostar från Stockholm. Jag vet ju vad det kostar härifrån, ja. från södra Sverige då. Och det beror ju på hur pass bokat det är och vad för säsong och allt det där. Men jag tror att för en familj på fyra får man nog räkna med mellan 6 och 8 000 för att ta nattåget upp. Mm. Med anslutning med extra 2000 till Stockholm och sådär då.
Ja, men precis. Ja, men bara så att man har liksom ett grepp ungefär vad det kan tänkas
ligga. Precis. Mm. Så att jag kan tänka mig att det är svårt att... Jag vet faktiskt
inte. Det beror ju också på när man åker. Och,
ja. Ja, det gör ju det. För att det liksom beror ju på hur stor efterfrågan är.
Mm. Ja, vad, om man är där uppe, man bor på sitt vandrarhem kanske, man är ute och vandrar lite. Jag tänker här med mat och barnfamiljer brukar också vara ganska sak som är lite viktig. Kan man liksom, finns det restauranger, finns det affär, man kan handla mat? Alltså hur funkar livet där uppe?
Ja, det är ju ganska enkelt och det är ju också en nödvändighet om man då tar tåget upp och inte kan förflytta sig särskilt enkelt, utan att Nej. Det går ju bussar och det går tåg som man kan ta sig fram och tillbaka, men inte särskilt ofta.
Nej.
Och i Abisko finns det en riktig affär i Abisko Östra. Och på turiststationen finns det en affär där man kan köpa enkla förnödenheter liksom.
Mm.
Vad ska jag säga, inte snabbmat men liksom pulvermat och konserver och sådär. Och samma sak i Björkliden. Sen så finns det ju restaurang på båda ställena.
Mm. Ja, för jag tänker, vi som måste outa oss. Vi åker väldigt mycket bil i vår familj. För jag tycker att det är så himla skönt att packa in allting i bilen. Och man kan ta med sig sin kylväska som man stoppar in i uttaget i bilen. Och liksom så här. Så att det där känner jag att jag skulle behöva liksom ha koll på. Så här, okay, hur får jag ihop logistiken när vi väl har satt oss på tåget? Man vill ju inte konka med sig allt för mycket grejer då, tänker jag heller. Jag ska inte ta med min kylväska, tänker jag. Om jag ska åka tåg till Abisko.
Fast det kan man ju göra. Vi har gjort det, ta med kylväska. Och det är för att man ska kunna ha frukosten då och kunna äta på morgonen på tåget. Man kan gå och äta i restaurangvagnen, men det är ju besvärligt om man är många.
Ja.
Och det är ganska skönt att kunna sitta i kupén och
äta. Ja, det där är ju det bästa. Jag vet att vi åkte till Gotland ett par gånger med familjen med båten. Och det bästa mina barn vet med hela den där Gotlandsvistelsen, det är i den där, för då brukar vi boka en hytt så att vi har liksom ett litet rum. Det bästa de vet är att packa upp picknicken på båten.
Ja, precis.
Alltså det är liksom det bästa på hela semestern.
Ja.
Det är att äta den där picknicken i hytten. Det är så mysigt. Ja.
Ja.
Det är något med picknick alltså.
Ja, det är så. Det är mysigt och det tycker vi vuxna också.
Ja.
Och framförallt om man lyxar till lite då och bjuder på lite, ja men du vet, lite goda saker.
Ja, men precis. Ja, men det ska det ju vara liksom.
Ja, det ska det vara.
Då kan man ju lyxa till. Ofta har man ju då råd att lyxa till om man tar med sig det själv än om man ändrar på restaurang. För det är ändå en helt annan prisbild.
Precis.
Mm.
Precis.
Ja, finns det något mer vi ska göra när vi ändå är här uppe i norr, tycker du?
Ja, alltså nu pratar vi ju sommar liksom hela tiden. Men ja, det finns ju också en annan sida. Men,
mm.
Ja, men ja, precis. Men det finns också en väldigt häftig del här uppe som gör att det är precis lika exotiskt på vintern. Och det är också någonting som är så coolt med norra landet, norra Sverige, att det är exotiskt både sommar och vinter.
Mm.
Och det tycker jag är häftigt, för att åker man upp på sommaren och gör alla de här sakerna så inser man också att jag måste åka tillbaka på vintern.
Ja.
Det är ju lika häftigt på vintern liksom.
Ja.
Men Abisko Björkliden rent generellt, det är ju naturupplevelser, det är liksom vandring, det är liksom, sen är jag i Björkliden så finns det ju en golfbana om man nu tycker om det till exempel. Det gör inte jag. Men
det finns ju andra som tycker att det är kul.
Ja, det gör ju det. Och det är ju rätt häftigt, för det är ju en av landets, jag tror det är den nordligaste golfbanan. Och man kan traska upp till, på sommaren måste man ju faktiskt gå, men på vintern kan man åka bandvagn upp till Lokta-tjocka som är en Sveriges högst belägna fjällstation som drivs av Björkliden, där man kan käka våfflor uppe på riktigt högt upp i fjällvärlden.
Man har aldrig ätit så goda våfflor, tror jag.
Som dessutom är sagolikt goda.
Uh-huh.
Så det där är ju en häftig utflykt. Liksom. Sen finns det ju massa barnaktiviteter. Det är liksom, man kan gå ner i en grotta i Kopparshåla som ligger i Björkliden.
Mm.
Man kan ge sig ut på flora- och faunavandringar. Det finns en hel uppsjö med olika aktiviteter om man nu vill köpa den tjänsten helt enkelt. Men på egen hand så är det ju egentligen bara att ge sig ut bakom huset.
Mm.
Leta växter, gå ner och kasta mackor i Torneträsk, att ta tåget till Abisko, att ta bussen norrut upp mot Vassiaure eller ända upp till riksgränsen. Mm. Kanske en bit in i Norge. Det finns mängder med saker att göra.
Det är där som är så. Jag tror att vi har pratat om det tidigare i någon podd, men att man pratar med sina barn om vad som var bäst med en semester eller en helg eller något sånt där, så är det oftast inte de här liksom extravaganta utflykterna till olika liksom studsmatteparker eller vattenland, utan det är så här, nej men det var när vi satt och pysslade i gräset med de här grejerna eller när vi gick till den där sjön eller något sånt där. Och det är ändå ganska, jag tycker det är ganska tänkvärt generellt när man så planerar precis sin semester eller planerar sitt liv överhuvudtaget. Att det är de här sakerna när man faktiskt är tillsammans på riktigt.
Precis, precis.
På något vis.
Och det är det som är så fantastiskt med att resa, att man är tillsammans hela tiden.
Mm. Ja, gud. Jag går ju på semester imorgon faktiskt. Och jag känner att det här ska bli fint. Att få vara lite tillsammans på riktigt.
Precis. Och tillbringa tid tillsammans.
Ja, liksom. Men verkligen. Utan några större krav liksom.
Ja.
Ha, ska vi förflytta oss lite längre söderut i landet då?
Mm. Ganska mycket längre söderut faktiskt har jag tänkt att tipsa om då. Ja. Det är ju, jag gillar ju natur och det lyser ju igenom i de här tipsen. Det lär du ju märka.
Ja.
Att jag tycker om att
det gör man ute. Även när man läser boken.
Ja, man gör ju det. Ja. Och det är väl för att på något sätt så hittar man till stan ändå.
Ja.
Men de här guldkornen på landet är svårare att hitta om man inte vet om man ska åka.
Mm.
Och en del som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige, det är ju Värmland och Dalsland.
Nu kommer Lina, min poddkollega, bli glad. Hon bor i Karlstad.
Hon blir jätteglad, ja, precis. Ja. Nej, men alltså, det är en del av Sverige som är sådär fantastiskt att upptäcka på egen hand på något sätt.
Mm.
Det finns naturligtvis oerhört många saker som är arrangerade där. Det finns allt från flottturer på Klarälven till man kan åka på, man kan cykla dressin i Dalsland, eller man kan paddla kanot, eller man kan ut på Dalslands kanal eller så där. Det finns massa arrangerade där man köper en tur, men det finns också all den här enkelheten som gör att man bara kan sätta upp ett tält eller hyra en stuga eller sitta vid en sjö och titta på bäven som simmar över sjön.
Mm.
Det finns ett fantastiskt hotell som heter Upperud 9,9 längs Dalslands kanal. Som är ombyggt i en gammal sädesmagasin. Så man har byggt, alltså när man förvarade säd till den gamla kvarnen, så var det ju sådana här stora timrade väggar. Och där på insidan så hade man ju då säden i olika fack. Och så har man sågat upp dem där och gjort det till ett hotell.
Oh.
Och i varje rum är då i en sån här gammal, där man hade säd tidigare. Mm. Så att man känner sig nästan som
ett,
man är helt omsluten av den här historien, kulturen. Och dessutom så ligger det ett ganska högt hus vid sjön om man tittar ut över sjön. Och sen när man är lite morgonpigg som jag, så går man ner på bryggan på morgonen och sätter sig där och dinglar med fötterna i vattnet. Och så är det en bäver som simmar utanför. Det där är faktiskt ganska exotiskt.
Vad heter det, så? Säg det en gång till så vi inte glömmer.
Det heter Upperud 9,9.
Upperud 9,9.
Upperud.
Ja, coolt. Mm.
Ja, det är ett häftigt ställe.
Ja.
Och det finns ju många sådana, men just i de här delarna av Sverige så är det inte så, alltså det är ju lite okänt. Mm. Och det tycker jag är lite häftigt att åka till ett ställe som är lite okänt.
Mm.
Då är det inte så många som har så många, men alltså det är lite, förväntningarna är på något sätt. Ibland så är det ju lätt att om man åker till de här stora kända parkerna som finns, att man har väldigt höga förväntningar. Man har hört så många andra som har varit där. Och så plötsligt när man kommer dit så regnar det. Då blir det inte alls så som det har varit när alla andra har varit där. Men just de här naturområdena är ju fina egentligen när som helst, alltid.
Mm.
Och man har, förväntningarna är på något sätt realistiska och så blir det bara bättre. Och det tycker jag är härligt med liksom naturupplevelse.
Verkligen. Har turisterna hittat dit också? Jag tänker så här, de som vi möter på tåget upp till Norrland, finns de även i Dalsland?
Nej, inte internationella besökare i den omfattningen, men det finns ju människor som uppskattar liksom naturupplevelser och som uppskattar att det här lugnet och stillheten och tystnaden och det här härliga som Sverige är.
Mm. Hur tar man sig till det Upperud då? På bästa sätt.
Ja, alltså det går ju såklart till alla ställen i Sverige, så går det ju på ett eller annat sätt med anslutningsresa att åka kollektivt. Men jag skulle nog vilja säga att man åker bil dit.
Ja.
Det är enklast helt enkelt.
Mm.
På alla de sätt. Upperud ligger ju ute på landet och det går inte särskilt mycket kollektivtrafik. i anslutning dit. Så att jag skulle vilja säga att Dalsland, Värmland, för att upptäcka det på ett enkelt tidsmässigt optimalt sätt, så är det bil.
Ja. Ja, man vill kanske inte stöka till det, beroende lite på ålder på barn och sådär, inte stöka till det allt för mycket så att man slår knut på sig själv. Då kanske semestern snarare blir lite jobbigt, kan man säga.
Precis. Ja. Och fördelen med bil är ju att jag gör den uppfattningen att man bör vänja barn tidigt vid att åka bil, därför att om man gör det så har man ju igen det när de blir större, att de tycker att det är lika härligt, förhoppningsvis, som vi vuxna.
Ja.
Och att man är van att sitta, och att bilen på något sätt är en trygghet. Det är hem när man är ute och åker. Det är där man har sina prylar, och det är där man känner trygghet och kan gå in i sig själv på något sätt och bli lugn.
Ja, det tycker jag är mysigt när man är ute på bilturer lite längre, att man vet att man alltid har sitt lilla, man har sina grejer och man har lite.
Precis.
Det finns något mysigt i det. Man har lakarna, IKEA-kassen med lakarna och handdukarna är där. Och så man vet att vi klarar oss ganska länge bara i den här bilen om vi skulle behöva.
Ja. Och fördelen med bil är ju också att man kan ha med sig tält. För många drömmer ju om att sommarsemester är campingsemester. Det är många som tycker om den känslan.
Mm.
Och då är man ju så pass flexibel. Om man då inte åker till de här ställena som är knökfulla och där man måste boka i månader i förväg. Som att åka till Gotland under Almedalsveckan, det är ingen höjdare till exempel.
Jag har precis kommit hem därifrån, Niklas.
Ja, men det är svårt att hitta. Du vet ju, det är jättesvårt att hitta boende som inte kostar förmögenhet.
Ja.
Men om man tänker sig att man åker till då områden som inte är knökfulla just när man är där, så finns ju den flexibiliteten att man har tält i bilen så man kan campa när det är fint väder. Och är det dåligt väder och man känner att jag orkar inte en natt till, då kan man ta in på ett vandrarhem eller ett hotell.
Ja.
Och det är det som jag gillar, den här flexibiliteten med att bila.
Mm. Ja, mina barn drömmer ju om att få tälta. Jag kan säga att jag drömmer inte jättemycket om det, men jag kanske ska ge ett försök då.
Jag tycker du ska testa på glamping.
Ja, men just det, berätta om glamping. Det där har jag hört lite grann om, det tycker jag verkar som något för mig.
Alltså glamping är ju ett glamoröst sätt att campa, kan man väl säga. Alltså det kommer ju från Afrika egentligen, när man har haft såna här safari-camper ända sedan 60-talet där man har bott nära djuren och sen så alltså bott i sköna sängar och haft tillgång till elektricitet och stolar och bord, och det är värme, det är en toalett i vissa fall, finns till vissa glampingtält, och det är inte så där särskilt vanligt att man har sin egen privata toalett, men det finns.
Ja. Bara jag får en säng så är jag ganska...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nöjd.
Ja, men alltså, då bor du ju riktigt, riktigt bekvämt med elektricitet, varmt täcke, skön mjuk säng och sådär, samtidigt som barnen faktiskt får tälta. Så du får båda sidorna, du får ett skönt hotellrum fast under canvasduk.
Det låter fantastiskt, det där ska jag testa.
Ja, det är det.
Finns det sånt i Dalsland eller Värmland?
Jag vet faktiskt inte, jag har inget bra exempel på glampingställe just i Dalsland eller Värmland. Men det finns flera stycken i Dalarna, vet jag.
Vilka är de bästa?
Ja, alltså jag tänkte jag skulle ta upp ett när vi kommer lite längre ner. Jaha, i söder.
Okej, jag ska inte...
Det var eller faktiskt två, tänkte jag. Jag har inget bra exempel på glampingtält som passar till Värmland och Dalsland. Jag
då, då tar vi det när vi kommer lite längre söderut. Precis. Var bor vi någonstans i Dalsland och Värmland då?
Ja, där finns ju flera stycken.
Utom på uppe såklart.
Det finns ju precis på samma sätt att en helt drös med vandrarhem.
Mm.
Som jag då tycker är ofta ett prisvärt sätt att bo. Man kan bo lite bättre om man lagar sin egen mat och man har med sin egen lakan, så blir det lite billigare. Och det är liksom, en härlig möjlighet att komma undan lite billigare.
Mm. Hur hittar man liksom de bästa vandrarhemmen? Var börjar jag någonstans när jag känner så här, okej, nu är vi på väg hitåt. Vad googlar jag på? Eller vart går jag in någonstans för att veta att jag hittar rätt? Liksom?
Ja, jag tycker det finns ju två vandrarhemsorganisationer. Det kanske finns fler, men det finns i alla fall två som jag känner till. Och det är Svenska Turistföreningen och SWIF, alltså är det vandrarhemsföreningen. Och där kan man gå in och söka på deras sidor över en region eller en destination och få upp förslag på vandrarhem.
Mm.
Jag bor ju nästan själv alltid på Svenska Turistföreningens vandrarhem för att vi tycker att det är en väldigt trevlig förening som vi känner oss. Ja. Känner oss liksom, ja, men det känns som vår förening. Ja. Och vi är dessutom medlemmar.
Ja. Fick vi lite marknadsföring för dem också. Det är toppen.
Ja, men det tycker jag att de har all rätt att få. För att STF gör ett oerhört stort arbete för svensk turism. Om man bara tittar på en sån sak som för bara några år sedan så hade man för sig att man skulle lägga ner Norrlandstågen i Sverige.
Mm.
Nattågen norrut. Jag tror det var 2016 om inte jag minns fel. Och då slog STF bakut och krävde att man gjorde en stor namninsamling och tog in tusentals underskrifter som då var emot att man skulle lägga ner nattågen. Mm. Och om jag inte minns fel så var det 2017 man överlämnade den här bibban med namn till regeringen, till riksdagen. Och året efter så pratar alla om att vi ska åka tåg.
Ja.
Alltså det är snabba svängar i Sverige.
Ja, verkligen.
Och hade det inte varit för STF så vet jag faktiskt inte om nattågen hade funnits kvar idag. Nej. Så att de gör ett oerhört viktigt arbete och jag tycker att de behöver lyftas för det.
Bra. Men jag tänker också, finns det något annat man ska tänka på tycker du när man bor på vandrarhem med barn? Alltså är det något så här, de här faciliteterna ska alltid finnas eller titta efter det här för då blir det extra bra, eller finns det liksom några så här, för jag tänker att det finns ganska mycket vandrarhem så man liksom har någon form av guidning vad man ska välja.
Ja, jag håller med dig, det finns väldigt mycket vandrarhem och det finns också en väldigt stor variation i kvalitet om man ska vara ärlig.
Mm.
En del är ju fantastiska och andra är då gamla nedlagda ålderdomshem och det kan funka det också, men det är inte samma standard så att säga. Nej. Och det kan vara svårt. Det finns ju inget kriterie som säger att det ska vara mysigt.
Nej.
Det hade jag gärna velat ha.
Ja,
jag skulle gärna faktiskt vilja.
Eller något.
Ja, men precis. Jag skulle vilja haft den rutan att kryssa i på alla de här söktjänsterna. Att också när man söker hotell, att det skulle finnas familjärt och mysigt. Tänk om det hade funnits.
Hembakat också. Alltså så här,
ja,
att man har, att det är någon som med lite så här kärlek och känsla gör, ja men kanske man kan köpa till frukost. Alltså då blir det kanske lite mer bed and breakfast. Men ja, men jag vet inte. Lite sån, den typen av kriterier så hade ju varit fint kanske.
Man precis. Kan men de flesta vandrarhem har ju faktiskt möjlighet att köpa till frukost under sommaren i högsäsong så att säga. De flesta har det.
Ja.
Så det finns faktiskt. Men mysigheten är svår att veta.
Ja.
Man får helt enkelt försöka se bilder, googla på bilder och titta hur ser det ut, hur ligger det. Jag tycker ju att de ska ligga rätt trevligt. Det är liksom ett kriterie för mig att det ska vara mysigt. Man ska känna att det är mysigt.
Mm.
Och sen så boken Semester skriver ju om en del och liksom ja, men man får försöka leta sig till.
Hoppas att bilderna inte ljuger helt enkelt.
Ja, det är ju, så är det ju.
Ja.
Men jag tycker att det är ett ganska bra sätt att liksom googla runt och se vad tycker folk om de här platserna.
Mm. Vad kan vi mer göra i Dalsland och Värmland då?
Ja, jag sa ju en hel del aktiviteter. Mm. Det finns ju allt från bäversafari som man kan åka då på arrangerade sådana.
Mm.
Det finns ganska enkla boenden som man kan välja att bo ute i skogen. Det finns en del sådana arrangörer som har den typen av stugor man kan hyra. Och det finns ju fina hotell om man vill bo på det.
Mm.
Men sen så tycker jag att det är häftigt med dressincykling. Ja. Och då finns det, man kan cykla mellan Bengtsfors och Årgäng eller tvärtom, åt andra hållet.
Mm.
Och det kan man cykla hela vägen, jag tror den är 5 mil lång. Eller så kan man cykla en del och vända och cykla tillbaka. Det finns fina paddelvatten.
Hur långt orkar man cykla dressin liksom, som barnfamilj? Jag tycker 5 mil låter ju min värld så här långt, men det kanske inte är så långt.
Ja, men det är ganska långt faktiskt, för att det är ganska trögt att cykla dressin. Ja. Och i synnerhet om man då gör det som, det finns ju både tandemdressiner där man alltså då cyklar två vuxna och så kan barnen sitta vid sidan om beroende på hur stora de är.
Mm.
Och när de blir lite större barnen så kan man ju då välja att vara en vuxen och ett barn på en tandemdressin. Men då ska man komma ihåg att det är ganska tungt även för den vuxna, för barnet kanske inte orkar cykla
själv. Precis.
Så mitt tips är ju att man hyr enkel dressin och låter ett barn sitta på varje. Den är ju lättare i sig själv. Och så det är ju också så att när man då möter någon, eftersom man kan cykla i båda riktningarna, så måste ju den ena lyfta av dressinen från spåret. Det. För det är bara enkelspår.
Ah.
Och har man då en dubbeldressin så är den ganska tung.
Ja, ah, såklart.
Och det är tråkigt att behöva backa tillbaka. Så man måste,
liksom. Ja, det låter lite trist faktiskt. Ja. Lite antiklimax. Nej, nu är vi tillbaka igen.
Ja, precis. Ja. Nej, men skämt åsido, så jag tycker att man ska satsa på enkeldressiner. Mm. De är lättare. Och sen så cyklar man. Det finns ju boende längs vägen. Jag kan inte exakt avstånden till dem. Men det finns möjlighet att cykla en dagstur och stanna där. Bo över natt där och så fortsätta dagen efter. Eller om man vänder efter några timmar och cyklar tillbaka igen. Man får liksom känna på det. Men jag tycker inte man ska tänka att man ska cykla från Bengtsfors till Årgäng 5 mil på en dag. För då blir det jobbigt.
Men då blir det inte. Det ska ju vara lite mysigt också, var ju tanken.
Ja, precis. Mm. Och tanken är att man ska kunna ha fika med sig och stanna längs vägen och liksom njuta av naturen.
Hur gammal måste man vara, tycker du, för att kunna cykla dressin? Eller barnen alltså?
Ja, det förstår jag. Alltså det är ju lite olika, för man behöver inte balansen. Men det är ju ganska trögt. Ja. Det är ganska trögt. Så att jag skulle nog säga att jag menar, så ska man ju nå ner dessutom.
Ja, det är också bra.
Ja, så ska barnet cykla själv, alltså ensam på en dressin, då skulle jag säga att de skulle vara tonåringar.
Okej. Okay. Mm.
Det är ganska trögt liksom. Men tillsammans med en vuxen, och jag tycker så, har man barn som är 8-9 år liksom, då kan man ju ha en enkel dressin och ha ett sådant barn på dressinen, och så när barnet vill cykla så sitter man som vuxen bredvid och så får de liksom cykla så länge de orkar.
Mm.
Och så kan man ta vid. Det finns ju varianter, men som sagt, jag tycker man ska vara försiktig för dubbeldressinerna, för de, eller tandem, för de blir tunga.
Ja, speciellt om man ska lyfta runt då.
Ja, precis.
Ja, och
så det är mycket natur i Värmland och Dalsland, och det är mycket kanadensare, alltså kanot, där man då sitter i öppna kanoter som är ju fantastiskt.
Ja,
man behöver inte ens paddla särskilt långt. Det räcker ju att paddla ut till en ö 100 meter för att få den här känslan av. Ja, precis.
Och så paddla tillbaka. Så då tänker jag att då kan man ju också ha med sig ganska små barn. Alltså precis. En kanadensare kan man ju stoppa ner. Alltså så länge de har vett och inte bara klättrar över kanten. Liksom.
Precis.
De här 1,5-åringen är ju lite tjorviga. Men jag tänker sen när de liksom blir lite äldre. Eller lite yngre, så man kan ha dem på magen. Eller på, så.
Precis.
Mm. Precis. Ja, härligt. Ska vi flytta oss i landet nu, tycker du?
Ja, jag tycker det. Jag tycker vi tar en tur ända ner i söder.
Ja,
i dina hemtrakter. Hem till fantastiska Blekinge.
Ja. Min morfar är från Blekinge.
Är han det?
Mm.
Var då någonstans, vet du det?
Jag hoppas han inte lyssnar nu och så säger jag fel. Men Mörrum skulle jag säga.
Mörrum, ja, men det är ganska nära där jag bor. Det är inte alls långt härifrån. Mm. Nej, alltså Blekinge är ju en doldis i Sverige. Om Dalsland är Mellansveriges, eller Mellansveriges, men åtminstone den mellersta delen av Sveriges doldis, så är Blekinge söderns doldis.
Ja, alla åker till Österlen liksom.
Ja, precis.
Ja.
Och faktum är ju att Blekinge har ju betydligt mer variation. Österlen är fantastiskt vackert på sina sätt. Men de har ingen skärgård, de har inga djupa skogar. Och det har vi i Blekinge. Och här finns, jag tycker det är så häftigt att kunna förflytta sig från de här djupa småländska skogarna ut via något form av beteslandskap ut i skärgården, det här gyttret av öar. Och till skillnad från många andra skärgårdar i Sverige så är ju Blekinges öar till stor del, åtminstone i väster, skogsbeklädda. Vilket betyder att det finns ädellövskog och ganska grönt, ganska långt ute i skärgården.
Mm.
Och till många av de här öarna kan man ju åka båt. Det finns sådana här hop-on, hop-off-båtar i Karlskrona.
Mm.
Och det finns också skärgårdslinjer som trafikerar från öst till väst och tvärtom, och man kan åka ut från Karlshamn ut till öarna. Mm. Och så har vi den här härliga ön som heter Kärö. Mm. Som är en ganska stor ö som Svenska turistföreningen en gång hade, men som idag är ett privat ägt ö som då tar emot besökare. Där man kan ta båten ut och bara äta på restaurangen, eller man kan tälta på ön, eller man kan bo på vandrarhemsstandard eller lite bättre. Mm. Och gå omkring och njuta i Haga som har betats i hundratals år, och där Highland Cattle fortfarande går omkring, och det finns får och det finns lite korta vandringsturer. Mm. Och bara stoppa i ett metspö i vattnet och hoppas på napp.
Och inte sitta och vara stressad över att det inte nappar.
Nej, för då kan man sitta där. Precis, då kan man gå in och käka dagens lunch på restaurangen.
För det är någon annan som har fått napp.
Ja, precis.
Det är ju fantastiskt. Ja, det kommer jag varit i någon sån här älgpark någon gång, och det kändes nästan så här brutalt att sen gå in i restaurangen och äta älgköttbullar liksom. Jag tyckte det var konstigt.
Ja. Det var konstigt. Ja. Ja, precis. Nej, men det är ju å andra sidan väldigt positivt, därför att då har vi ju en närproduktion som är helt unik.
Ja, det kan man verkligen säga.
Och det jag tycker att det är en oerhörd tillgång att äta på sådana restauranger, även om man då kan tycka kanske att det blir lite väl nära. Så är det ju verkligen riktigt, det är äkta på något sätt.
Och det är ju också bra att visa barnen. Jag tänker, om man dessutom bor i en större stad till vardags, så ser ju inte barnen Precis. Det här på samma sätt. Nej. Det är också bra att förstå, alltså om man nu äter kött, vilket ju en del inte gör, men gör man det så är det också så här, då måste man också klara av att veta var köttet faktiskt Precis. Kommer ifrån.
Precis,
på något vis.
Precis. Mm. Absolut.
Och att djuren haft det bra. Kanske vi ska tillägga.
Ja, precis. Mm. Och det är ju en jätteviktig del faktiskt i liksom den här, det som åligger oss som föräldrar att lära våra barn att hur liksom världen hänger ihop. Så det är en del man kan göra i Blekinge. Andra delar är ju att, och det är ju egentligen inte bara unikt för Blekinge, utan det är ju för hela Sverige, och det är ju det här att man kan njuta av de här naturreservaten som finns där på något sätt länsstyrelsen har valt att skydda några av de finaste naturområdena som finns i respektive landskap och göra det enkelt för oss att uppleva dem. Det är ju en tillgång som jag tycker är unik. I Blekinge har vi över 100 naturreservat, och i Skåne har man över 300, bara här inom några mils avstånd.
Det känns ju ganska unikt, ja. Mm.
Man har att göra ett tag, om man säger så.
Precis, man kan tillbringa hela semestern i Blekinge alltså.
Ja, faktiskt. Och sen så har vi här i Blekinge så fantastiska Eriksberg. Det är ju på tal om djur, det är ju ett stort inhägnat naturområde där det går då vilda vicente och dov och kronhjort och davidshjort.
Det
finns vildsvin och mufflonfår, där man då kan åka runt i egen bil som på safari i Afrika, fast det är då i Blekinge med svenska djur. Och så har man nu alldeles nytt faktiskt gjort i ordning ett glampingtält inne på Eriksberg.
Nu
där man kan bo där man kan bo med mitt bland djuren helt enkelt. Ett tält, så att det är verkligen unikt.
Alltså mina barn älskar ju djur, och jag vill gärna sova i en säng. Det känns som att det här skulle vara idealiskt för min familj.
Ja, precis. Det är ett fantastiskt sätt att få lite lyxigt safariliv utan att behöva lämna Sverige.
Ja.
Och sen så finns det ju oerhört fina bad här i hela Blekinge. Mm. Framförallt i väster där det finns då långa sandstränder, och i öster med sitt klippbad.
Mm. Beroende på marinmuseum.
Alltså det finns mängder med grejer. Blekinge är nära mitt hjärta.
Ja, jag förstår det. Det är med all rätt faktiskt.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Blekinge alltså. Den här sommaren har vi bestämt oss för att vi inte ska ha så mycket planerat. Vilket är väldigt härligt. Och då känns det ännu bättre att jag får prata med dig. För då kanske jag hittar små saker som vi faktiskt ska göra i sommar.
Ja, precis. Ja. Och sen så i Sölvesborg där jag bor så finns det ytterligare ett ställe som har glamping, och det heter Trädenborgs camping, och det är en stadsnära camping som har ett flertal, jag tror de har 8 eller om det är 10 tält. Mm. Glampingtält då inne på campingen, som också ligger fint precis vid vattnet, som är billigare än Eriksberg, och som kanske då vänder sig mer till barnfamiljer, för man har en camping i närheten och det finns lekplats och allt sånt där.
Ja, men precis, får man lite av den världen också, inte så tokigt kanske.
Precis.
Härligt.
Så mixen är kanske jättebra.
Ja. Det låter bra. Ja, det kanske blir Blekinge i sommar. Vi får se.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Det är bara att ta tåget och så byter man i Hässleholm och så kommer man in här i Sveriges trädgård.
Ja, just det. Men varför flyttar vi oss nu då?
Ja, nu har vi pratat om söder, vi har pratat om mellan Sverige och vi har pratat om norr, Björkliden och Abisko. Sen så tänker ju många på Stockholm och det är ju ett, jag menar, det är ju vår huvudstad och det finns oerhört mycket att göra och se, inte minst museum och allt sånt här som alldeles för få människor tycker jag drar nytta av.
Mm.
Barn, åtminstone barn som tidigt har fått lära sig att gå på museum tycker ju att det är häftigt och mina barn gillar att gå på museum.
Mm.
I min familj är det nog faktiskt jag som är minst nöjd med att gå på museum.
Men du vill vara ute i naturen, du vill inte vara.
Jag tycker om att vara i naturen.
På ett museum, det blir fel för dig.
Nej, precis. Ja, men alltså, det finns ju ett oerhört utbud, men jag tycker ju att Stockholms, den här stadsnära naturen är, nu kommer jag tillbaka på naturen igen,
ja. Ja.
Är helt unik. Alla de här stadsnära naturreservaten där man faktiskt kan åka kollektivt
mm.
ända fram och ge sig ut i ganska stadsnära naturområden.
Mm.
Hyra cykla, ge sig ut på Djurgården och Gärdet och leta lekplatser med en fikakorg på pakethållaren.
Ja. Ja.
Det där tycker jag är sådana här härliga upplevelser som man, jag ska inte säga att man bör, men det är en sån upplevelse som fler borde testa.
Mm. Ja, men det behöver inte bara vara, alltså inget ont om vare sig Skansen eller Gröna Lund eller Junibacken, men Stockholm har ju så himla mycket mer. Liksom.
Ja, precis. Och man kanske kan kombinera med en sån besök. Ena dagen så lägger man lite pengar, så går man in på Gröna Lund och känner att oj, nu går det pengar i rasande fart.
Mm.
Och så nästa dag så ger man sig ut på en betydligt billigare promenad eller cykeltur ut på något grönområde i närheten.
Mm. Man kan ju testa våra nya, de är inte så nya längre, elsparkcyklarna om man har lite större Precis. Barn också. Jag vet inte hur gammal man måste vara för att få köra sådana. Det kanske jag ska reservera mig för. Man kanske måste
jag vet faktiskt ålder. Inte heller hur gammal man måste vara för att köra själv. Men jag tänker att man måste åtminstone ha lite större barn som har lite trafikvett och som liksom kan hålla balans och så vidare. Ja.
Men det har jag precis upptäckt nämligen. Jag tyckte att det är ett fantastiskt sätt att ta sig väldigt snabbt runt i stan.
Ja, absolut. Mm. Så det, jag tycker att Stockholm är fullt av aktiviteter. Och sen har ni ju, eller stockholmarna har den härliga skärgården alldeles utanför stadskärnan.
Liksom. Där bor jag.
Det gör det?
Ja.
Man kan ta båtarna. Ja, kolla. Mm. Man kan ta båtarna ut ända inne från stan och man kan bara åka på sån här hopp on, hopp off båt eller man kan njuta av det här stadsnära, vattennära läget.
Man är välkommen ut till Vaxholm och gå bland annat på Vaxholms hembygdsgård om man vill ha världens godaste fika. Det har vi här.
Ja, precis. precis. Ja, men det är ju de där
härliga
hembygdsgårdarna generellt. Det är ju ett oerhört trevligt besöksmål sommartid. För det finns ofta man kan fika och hembaka kakor och käka våfflor och sådär.
Mm. Ja, så kan man fortsätta sen om man vill. Man kan ta ett stopp. Nu är det jag som börjar tipsa om saker här.
Men det är bra.
Man kan ta ett stopp här. Sen kan man ju fortsätta med en skärgårdsbåt längre ut i skärgården. Det finns ju mycket fantastiska liksom, öar som knappt är bebodda. Eller om man vill åka någonstans där det finns en restaurang eller ett café. Eller om man vill, liksom, det finns ju oändliga möjligheter ute i den här skärgården. Att upptäcka saker. Ja, men då kan man ju tälta också till exempel om man kommer
någonstans. Ja,
verkligen. Där inte finns alltså bo.
Precis.
Mm. Där har ju Skärgårdsstiftelsen, tror jag. Nu tipsar jag om saker som jag egentligen inte har stenkoll på, men Skärgårdsstiftelsen har ju också ganska stort liksom, engagemang ute i skärgården där det finns möjlighet att bo och sådär.
Ja, verkligen. Mm. Precis. Och jag menar, många naturreservat och sådär får man ju jag tycker det finns en sån uppfattning att man absolut inte får tälta i naturreservat.
Mm.
Och så är det ju inte, utan finns det inga särskilda föreskrifter. Varje naturreservat har ju sina egna föreskrifter och i vissa av dem så står det att det är förbjudet att tälta och så vidare. Men i jättemånga naturreservat får man faktiskt tälta i.
Hur tar man reda på vad man får och inte får?
Ja, dels kan man ju hitta all information om Sveriges naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.
Mm.
Och där står också föreskrifterna vad som gäller respektive.
För det är ju lite viktigt att man inte börjar göra grejer som man inte får. Vi har en jättefin allemansrätt, men det finns ju ändå vissa begränsningar, jag tänker mig.
Ja, precis. Och där står ju liksom, ja, men hur man får elda och så där. Rent generellt får man ju bara elda på iordningställda eldstäder och så. Men det står också om man får tälta eller inte och så där. Så det är en källa till kunskap och inspiration.
Ja. Tänk vilken sommar vi kan få nu.
Ja, precis. Ja,
när vi har alla dessa härliga tips. Jag har redan börjat fundera på vart vi ska åka. Och jag älskar också att vi inte har så mycket planer den här semestern. Så vi kan göra lite som vi vill. En sväng till Hälsingland ska vi i och för sig. Men annars kan vi nästan göra vad vi vill. Det känns fint.
Om man åker bil så kan man liksom välja rent generellt. Åk inte på de stora vägarna utan åk på mindre vägar.
Mm. Ja, om man dessutom inte har bråttom så är det ju liksom
inte... Nej, precis.
Eller så åker man på stor väg en bit och sen så svänger man av ungefär där man tror att man vill liksom hålla sig. Och sånt.
Precis. Och likadant det här med man säger att det är så dåliga vägar. Vägkrogarna är så dåliga och det ligger verkligen mycket i det tycker jag. För att det, är mycket, det blir ju lätt snabbmat liksom. Om man ska hålla sig på de stora vägarna. Men om man bara tänker att men okej, jag åker av i den här staden. Mm. Och så ger man sig in mot centrum och så hittar man plötsligt en lunchrestaurang som är jättetrevlig.
Mm.
Och det är mitt bästa tips för att få ner kostnaderna för att resa i Sverige, det är ju att äta dagens lunch ute och laga middagsmaten, alltså på kvällen själv.
Mm.
Därför att dagens lunch är ju jätteprisvärt. Det kostar liksom en hundring, vissa ställen kostar det bara 75, men på vissa ställen är det någonstans mellan 75 och 130 för dagens lunch per person. Samma sak på kvällen kostar ju minst det dubbla.
Ja. Ja, det är en smart... Plus att man kanske, om man då har varit ute hela dagen och gjort utflykter eller vad man nu har gjort för någonting, när man väl ska landa framåt kvällen, då är ju kanske alla ganska trötta och då är det ännu bättre att så här, sätta sig på restaurang då och betala massa dyra pengar. Det där har jag gjort misstaget ett par gånger. Det är ju bara, man blir bara förbannad för att man betalar en 1000 lapp och alla är bara griniga och trötta och vill sova. Så att, bra tips. Fokusera på lunchen och gott fika.
Ja, precis.
Det var ett bra tips. Jag tänker vi kanske har några andra så här kloka tips på hur man håller sams i en familj under en sommarsemester. Jag tänker det blir ju mycket. Liksom. Man är tillsammans mycket och man reser runt och det kan vara trångt. Man åker bil eller tåg eller vad man nu tar sig runt. Vad är dina så här bästa tips på att hålla alla på gott humör när man är ute på sommarsemester? Har du några klokheter?
Ja, men alltså det handlar väl om att man ger varandra utrymme. Mm. Det är ju inte jag bättre på någon än någon annan, men jag menar alla det är ju att tillbringa mycket tid tillsammans, om man, framförallt om man inte är van vid det, för det är väl det som är det största bekymret, att man går från en vardag där man kanske inte umgås, eller man tillbringar inte så jättemycket tid tillsammans därför att barnen är på skola och fritids eller vad det nu är, och de vuxna är på sitt jobb, och då är det inte så många timmar i veckan som man faktiskt tillbringar tillsammans. Och så plötsligt ska man då vara 24-7 tillsammans. Det är klart att det blir
en omställning.
Det blir en väldigt stor omställning.
Men man kanske får räkna med, brukar i alla fall jag säga, att man får ha nästan ett par dagar eller nästan upp till en vecka och så här kalibrera familjen på något sätt. På
semester. Lite så.
Att se, okej, vad har vi varann här?
Och sen så är det väl det att försöka att hålla förväntningarna, vi har pratat om det tidigare, att ha förväntningar, liksom realistiska förväntningar.
Mm.
Både på väder och på liksom hur mycket man ska hinna med och vad det ska kosta och så vidare. För ofta blir det dyrare än vad man har tänkt sig när man är iväg, och särskilt om man då äter ut och fika ut och allt sånt där. Så mitt bästa tips är väl egentligen att laga så mycket mat själv som möjligt.
Och göra någon liten vettig budget innan. Så här, okej, hur mycket pengar har vi faktiskt att spendera på den här semestern? Och sen utifrån det liksom portionera ut det på olika... Så här, okej, vi vill åka till Blekinge. Ja, okej, men vad kan det tänkas kosta? Har vi råd med det? Eller är det liksom, okej, nej, men vi kanske får hålla oss i den här skärgården där vi befinner oss. Eller vad det nu kan tänkas vara. Så att man inte... Det är också väldigt tråkigt om man väl har tagit sig iväg och kommit halvvägs och insett att det här kommer aldrig gå ihop. Liksom.
Nej,
så tänka till lite innan. Det är ju ändå klokt.
Jo, men det är helt riktigt. Och jag tycker att kunna liksom... Det är ju lätt att det blir väldigt, väldigt dyrt. Jag vet att det var en man som jag läste om som har varit ute och rest i 15-20 års tid på heltid. Och så undrade ju då reportern, hur har du råd?
Mm.
Ja, men då sa han att jag bor aldrig på hotell.
Nej.
Och jag äter aldrig på restaurang. Då är det inte så dyrt att resa.
Nej.
Han hade sin bil som han bodde i hela tiden. Han hade en sån här med taktält och så. Och sen så lagade han all mat själv. Och bodde på... Ja, men, om inte i skogen så på camping. Mm. Väldigt mycket billigare. Och lite det där, det är en ganska sund inställning till att vill man resa billigt så ska man försöka bo så billigt som möjligt och laga så mycket mat som möjligt själv.
Mm. Du pratar ju också mycket om liksom hållbart resande. Finns det några andra sådana hållbara semestertips som vi borde dela med oss av innan vi avslutar denna podd?
Ja, men naturen är ju väldigt hållbar.
Mm.
Att ha en naturnära semesterupplevelse, den blir ju automatiskt hållbar oftast.
Mm.
Men jag tycker att det finns flera aspekter i hållbarhet. Dels är det här med miljö- och klimatpåverkan, det är en del i hållbarheten. Men den andra delen som jag tycker egentligen är viktigare, det är den här att man skapar förutsättningar för människor att leva och bo i Sverige året om.
Mm.
Och det är därför jag förespråkar småställen snarare än stora. Jag gillar när man kan hyra en sån här stuga via Airbnb till exempel, hemma på en gård där man plötsligt ger bonden möjlighet att tjäna lite extra pengar.
Mm. Och ger barnen det, möjlighet att få en insyn i hur det funkar på en gård kanske?
Ja, precis. Dessutom. Men det blir också en hållbarhet på det lilla.
Mm.
Där man då ger möjligheter för människor att driva en verksamhet som de gillar och liksom uppskattar och som faktiskt gör att de kan bo kvar där de gör. Så att jag tycker att det är viktigt. Hållbarhet i min värld handlar om att stödja små platser, liksom att små entreprenörer och lyfta dem och liksom uppleva Sverige tillsammans. För då har vi ett myllrande Sverige. Snarare att det är några stora hotell som liksom tar över.
Det tyckte jag var fantastiskt bra slutord för den här podden. Tack snälla Niklas för alla tips. Jag känner mig peppad nu på att gå på semester och slänga mig ut i sommar-Sverige på, ja, vi får väl se vad det blir, om det blir tält eller om det blir någonting annat. Glamping låter ju ändå som min grej, tror jag.
Ja, jag tror det. Jag tycker du ska testa det. För det finns flera stycken runt Stockholm som också har glampingmöjligheter. Det finns ute på öarna och det finns, jag har ett par stycken i bokens semester. Det finns massor man kan googla runt på detta. Det kommer ju allt fler som håller på med glamping.
Mm. Ja, det låter som min grej. Men vill man läsa mer om dig så har ju du en hemsida. Och vad är den?
Precis. Ja, alltså det står ju inte särskilt mycket på min hemsida. Det är ju, den heter campargard.com, alltså mitt efternamn Kämpargård. Mm. Men däremot så jag bloggar ju mycket på tidningen Land under en bloggparol som heter Lev som en bonde. Och där skriver jag ju om odling då framförallt och hållbarhet.
Mm. Då kan man gå in och läsa mer. Men som sagt, tack snälla Niklas för att jag fick prata med dig. Det här var toppen kul och lycka till nu alla semesterfirare där ute, så hörs vi snart igen. Tack, tack. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.